Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Och jag bara kände så här, vi måste stanna och köpa saltlakris. Alltså jag var bara så här, jag måste ha lakris, jag måste ha det nu. Och då kom jag ihåg att jag kände så här bara, why?
Ja, precis.
Hej, hej kära lyssnare och välkommen till Gravidpodden Vattnet går med mig Nina Campioni. Jag hoppas att du antingen sitter gött på väg till jobbet eller ligger hemma i soffan och latar dig när du lyssnar på det här. Ja, alltså oavsett vad du gör eller var du befinner dig så är du ju otroligt värdefull för mig och för den här podden. Och det vore faktiskt lite kul att veta vad du gör eller vad du är när du lyssnar på den här podden. Så jag tänker att jag lägger ut den frågan på Vattnet går Instagram så får du jättegärna svara på det. Det vore otroligt spännande och intressant att höra vad som försiggår där ute. Men över till veckans gäst, och den här personen har banne mig fler ved i elden än väldigt, väldigt, väldigt många andra skulle jag vilja säga. Hon är programledare både i tv och radio, har inte bara en utan två poddar, nämligen Nu ska du få höra och Mitt i livet. Hon har dessutom två barn och hon är Malin Gramer. Och nu blir det snack om vidrigt illamående, snabba förlossningar och suget efter lakris. Eller lakris, beroende på hur man uttalar det. Med oss är också som vanligt världens bästa barnmorska Gudrun Abascal. Nu så lämnar vi över till Malin Gramer. Nu sitter vi här äntligen.
Ja.
Vi började ju faktiskt prata om det här, för vi var gravida samtidigt.
Yes.
För nästan 3 år sedan.
Ja, 2016.
Eller det är ju 3 år sedan då, ja.
Ja. Ja. Och du tyckte att jag skulle komma och prata i podden.
Ja.
Och jag sa självklart. Ja. Och sen kunde jag ju inte sluta jobba. Jag hade typ 351 jobb och fick aldrig någon tid. Och det är helt sjukt, nu har gått snart 3 år.
Helt vansinnigt. Och våra barn är så stora.
Oh, från det här att vi gick där med våra magar och bara, ja det är klart jag ska komma. Till att de snart fyller 3. Oh,
galet. Mm. Jag är jätteglad att du är här.
Ja men jag är med, äntligen.
Verkligen. Jobbar du lite mindre nu eller hur känns det?
Mycket, mycket mindre. Mm. Jag har trappat ner otroligt. Men det tog sin lilla tid och det kostades lite grann.
Mm.
Ja, jag gick nog inte riktigt in i väggen, men jag var nog väldigt nära, tror jag. Så nu har jag faktiskt, och det kan jag ångra lite nu. Det här är ju så här lätt att vara efterklok, men jag började alltså jobba. Jag fick ju då min lilla son Leo, han som snart fyller 3, i mars 2017. Och jag började ju alltså jobba, eller jag poddade ju hela vägen. Mm. Alltså från veckan efter han var född. Då satt jag i poddstudion igen och poddade. Mm. Och sen så körde vi ju bara på hela vägen. Och sen i augusti, då började jag jobba igen med radio heltid. Och var uppe 5 på morgnarna. Mm. Åkte till studion, satt och körde radio till 10. Slängde mig i en taxi. Knappt hann med någon sån här litet möte efter. Slängde min taxi hem. Bultande bröst. Hem. Amma. Och sen försökte jag ha lite mammaledig liksom.
Ja. Alltså det där är ju väldigt intressant tycker jag. För det är ju alltså dels lite i våran bransch som vi befinner oss i. Men också så här, det är så väldigt många kvinnor som är egna entreprenörer och egna företagare. Och man blir väldigt många som ställer om till det också när man har fått barn. För man tänker att man ska bestämma mer över sin egen tid, tänker jag. Och det blir ju, det känns som att vi mer och mer så här pressar oss så jäkla hårt när det gäller både karriär och familjeliv och det dåliga samvetet kring allt liksom. Vad är det? Det är intressant, vi kom in på den här tråden utan
jo,
att
men
mena
alltså,
den.
Men i mitt fall så tror jag att det var så här, då dök det här, jag hade då medan jag var gravid hade jag hoppat in som vikarie på då Energy och jobbade på morgnarna och hade väldigt mycket energi och tyckte att det var superkul och sådär. Och sen när jag väl hade fött barn så fick jag frågan om jag ville komma och börja jobba heltid. Och det var ju en sån här chans som inte riktigt växer på träd.
Såklart.
Och då kändes det så här, it's now or never. Mm. Alltså det var verkligen så. Och jag tänkte någonstans, ja men det här kan väl gå. Det får lösa sig liksom. Och det var svinkul. Men det var ju, jag slog ju knut på mig själv. Och sen så när, ja Leo var ju inte ens 1 år när jag också... Alltså jag jobbade ju både då heltid med radion och spelade in en säsong av Hemliga beundrare och sen så var det, spelade in en säsong av Stil i sikte, ett annat tv-program som gick. Och sen spelade jag även, åkte till Mexiko och spelade in en säsong av Paradise Hotel och
Jesus.
Även till säsong av Hemliga beundrare.
Wow.
Allt det här liksom inom, det var ju på... Ja, men under en period på så här 8-9 månader.
Herregud.
Kanske 12 månader, jag vet inte. Men alltså, det blev ju sjukt intensivt. Samtidigt då som Leo inte ens var 1 år. Men ja, det funkade ju. Men jag hade ju inte speciellt mycket energi över till familjen. Till stora barnet. Eller liksom min man och sådär. Och jag var extremt trött. Jag var ju ingen rolig. Jag var extremt tråkig. Alltså mina kompisar sa ju att vi försökte bjuda över på middagar och grejer. Och du åkte alltid hem sist. Du satt alltid och gäspade. Åkte hem först, förlåt. Absolut inte sist. Och bara satt och gäspade. Och jag hade heller inget... Jag hade ingenting att prata om.
Nej.
För jag var så urlakad.
Precis.
Och sen sov ju inte, eller fortfarande sov ju inte Leo hela nätter.
Nej, för det är ju det också.
Ja.
Det är ju det att man inte får sova under den här perioden. För visst, vi är ju liksom, alla kvinnor är ju hur grymma som helst och kan ha flera saker i luften samtidigt. Men om man inte får sova.
Nej, det är ju det. Och då vaknade han ju så här, alltså jag tror att jag sov max 2 timmar på raken. Och så vaknade han. Så kanske 1 timme, vaknade, 2 timmar, vaknade. Och så höll det på hela natten. Så att jag fick ju aldrig en regelbunden sömn. Och jag är en person som inte heller kan sova på dagarna. Så... Men nu är jag ur det!
Ja!
Yippie!
Ja, men det är bra att, ändå att vi kom in på det. För jag tror att det är nog många som känner igen sig i det här. Att man vill så mycket. Och det är ju så kul mycket med jobbet och karriären också.
Ja.
Så man vill... Inte missa saker heller.
Nej.
Men även på det sociala. Man vill ju vara med på allting och göra allting. Och så inser man att man kanske också är lite trött.
Någonstans
där.
Det är ju
där.
Den där tröttheten.
Ja. Men du, vi går tillbaka till det vad podden egentligen handlar om.
Ja.
Ja, men du har ju, det här är ju rätt kul. För du har ju då 1 på 3 år och 1 på 11, var det så? Och där då har det blivit ett glapp däremellan.
Ja.
Det är ju lite kul. Hur har dina tankar gått kring skaffa barn? Liksom, har du alltid velat ha barn? Har du velat ha många barn? Eller liksom, har du haft en plan? Eller
Jag har definitivt... Men jag har ju så här, ända sedan jag var liten haft en väldigt utstakad plan. Jag ska träffa en kille, vi ska gifta oss. oss och vi ska få två barn. Och det ska vara ett år emellan, kanske två år. Alltså exakt så har jag ju tänkt. Men så blev det ju absolut inte. Utan jag träffade ju då Charlies pappa. Vi var tillsammans några år, vi fick Charlie. Och sen separerade ju vi när han bara var alltså, 3 månader. Vilket gjorde ju att alla de här planerna, ingenting blev ju som det skulle. Och hela min värld blev ju upp- och nervänd. Och från då att man så här någonstans har haft en plan om att nu är vi en familj, vi ska skaffa fler, ja men du vet, hela det där. Till att så här, okej, okay, jag är singel och jag har ett barn. Hur funkar det? Vem är jag i det här? Jag hade världens identitetskris. Och tyckte så här, ska man dejta? Och har ett barn, det verkar ju inte klokt, det kan man ju inte göra, men det var så.
Hur gammal var du då när du fick?
Jag var 30, Charlie föddes ju på min 31-årsdag.
Okej.
Så vi delar födelsedag. Så jag var alltså, ja men 31.
Ja, han nej men gud, nu trillar poletten. Ja okej, ni delar födelsedag?
Jajamän, åkte in på min födelsedag. Wow. Så, och barnmorskan bara, nej men du får en egen födelsedag. No, det fick jag inte.
Wow.
Ja, nej men det är superhäftigt.
Ja, det måste ju vara väldigt ovanligt. Känns det så?
Ja, alltså jag vet inte. Ju mer man pratar om det så tycker jag att så här...
Så dyker det upp liksom.
Ja, mina kusiner, jag har 3 kusiner varav 2 är födda på samma dag.
Nej.
Jo, det är också märkligt. Då tänker jag så här, då måste ju de typ ha legat på samma dag med båda barnen. Ja. Gud vad konstigt, och varför sa jag så? Nej men... Och det är så roligt också när jag tänker så. Då tänker jag så här, det betyder alltså att min mamma och min pappa måste ha legat på samma dag som då Charlie blev till. Och det är på min pappas födelsedag.
Men lägg av, sluta.
Det är inte heller kul att tänka så.
Nej.
Usch, varför sa jag det?
Vi ska inte grötta ner oss i liggandet.
Okej, okay, jag hoppar över det. Men, lite kul,
men intressant, ja verkligen. Kanske intressant, roligt. Helt rätt.
Ja.
Men du, jag måste fråga då, nu halkar vi in på en annan grej men också som är relevant för väldigt många i och med att ni breakade där efter 3 månader. Det känns som att det är ju väldigt många som gör slut det första året med ett litet nytt barn för att det är, eller varför har jag inga svar på, men jag gissar att det är mycket.
Jag tror att det handlar om att det är så otroligt mycket nytt som händer som man inte riktigt var beredd på. Jag tror man tänker så här, mysigt, vi ska få barn. Sen fattar man inte förändringen. Att helt plötsligt så är det en till person. Man har inte samma tid för varandra. Man kanske inte ser sin partner. Man sover ingenting, man är trött, man gnabbar mer. Man kanske fräser åt varandra. Jag tror att det är ganska... Alltså så här, jag förstår... Att folk är trötta och då tycker att någonstans att det kanske bara är skönare att vara själv. Så att jag tycker egentligen att det är konstigt. Samtidigt som jag tycker att folk borde ju kämpa. Men...
Jag tror också att det blir lite... Jag håller med om det där. Och sen tror jag också att man... Precis som det är med en liten bebis. Att man tror att, men gud, ska det vara så här nu för alltid? Ska det vara så här nu för alltid? Att den skriker si och så. Eller att den inte sover si och så eller inte. Alltså man tror ju med det första barnet att... Nej, men nu är det så här resten av mitt liv. Och då kan ju den där grejen med förhållandet också kännas så att man, shit, nu bara bråkar vi. Det kommer ju inte bli bättre.
Nej.
Liksom, man tror ju att det är så här det ska vara.
Ja, men man vet ju själv, eller jag vet ju hur jag blir när jag inte sover. Och jag menar, är man då, nu är ju jag och min man, vi är gifta. Nej men alltså, vi är ju extremt bjussiga med varandra. Att så här, nu tar vi varannan natt och har ju gjort det ganska länge. Och är det så att den ena är superpaj så bara, men vet du vad? Nu sover du, jag tar det här. Eller så här, okej, nu har du tagit natten. Jag går upp klockan 6 och tar liksom, så du får sova 3-4 timmar till.
Ja, man inser att man bråkar av en anledning. Exakt. Inte att man inte älskar varandra längre, utan det är för att man är trött.
Ja, liksom. Men man är ju så trött så att man orkar ju inte ens. Och då blir minst lilla grej, jaha, ligger dina strumpor här? Kan du inte ens ta undan dina strumpor? Jaha, det står mjölk framme. Och så till slut börjar man bråka om såna här petitesser som inte betyder någonting egentligen. Men för att man är slut.
Precis. Och då är det är så viktigt att inse att okay, det här är ett undantagstillstånd just nu. Det här kommer bli bättre.
Ja, absolut.
Men jag tycker vi börjar med Charlie. Hur var det liksom att bli gravid där, tyckte du? När du hade ju din plan där från början.
Ja, men själva graviditeten, när jag blev gravid, jag visste med en gång, alltså samma dag min män skulle komma, så visste jag att jag var gravid. Jag satt i en bil med mina tjejkompisar på väg ner till Skåne. Vi skulle ha någon härlig helg där nere. Och jag bara kände så här, vi måste stanna och köpa saltlakris. Så jag var bara såhär, jag måste ha lakrits, jag måste ha det nu. Och då kom jag ihåg att jag kände såhär, why?
Ja, precis.
Och så tänkte jag så här, nej men nu, jag bara, nej men jag är gravid. Nu är jag gravid, jag vet att jag är gravid. Exakt så tänkte jag. Och vi stannade och köpte godis. Nej men sen så var vi där nere och jag kommer ihåg att jag blev så här, ja, hur gör jag nu? Ska jag dricka vin nu eller ska jag inte dricka vin? Vad får jag äta? Vad kan jag göra? Och vi kollade på någon film och jag bara så här blöd. Jag bara satt och grät. Jag bara, herregud. Och så var vi inne i, liksom, jag köpte något graviditetstest, kissade på sticka och såg ingenting. Och jag bara, men jag vet ju att jag är gravid. Mm. Jag bara, jag är övertygad att jag är gravid.
Hade ni försökt då? Eller?
Nej, men vi hade precis börjat. Vi hade alltså... bara några veckor innan varit så här, bara okej, okay, då kör vi.
Ja.
Så att det var verkligen så här första försöket. Mm. Nej, men sen tog det väldigt lång tid innan det blev någonting på stickan.
Ja, okay.
Alltså det tog... Men mensen kom ju inte och jag bara visste att så här, jag är gravid. Och jag började känna att det ömmade brösten och det tog, jag vet inte hur många veckor, men det blev liksom aldrig något utslag på den här stickan.
Mm.
Efter förrän så här, när jag var i kanske, jag vet inte, vet jag, vecka 8. Eller,
okay.
I don't know. Men det var ju glatt. Men sen började jag må illa. Och då alltså kom det som en käftsmäll. När var det? Nej, vecka 8, nu kanske jag överdrev. För det kom ju ganska tidigt. Ja, jag började i alla fall kräkas. Och kräktes. Och kunde inte göra någonting. Jag kunde alltså
hela
inte stå.
Dagen, liksom.
Hela dagarna. Det enda frizon jag hade var när jag sov. Så jag vaknade alltså på morgonen. Började med att kräkas. Och sen, alltså, det fanns ingen stoppknapp.
Fy fan.
Så det var hemskt. Och jag kommer ihåg att jag till slut, min barnmorska bara sa, nu måste vi skicka dig till för att kolla om det här är, det kan vara så att du antingen är, eller hon var så här, vi måste skicka dig på en koll.
Mm.
Och jag kommer ihåg att jag cyklade iväg till något litet hus någonstans på det här, jag visste inte riktigt var jag var. Och alltså extremt, jag var så smal och jag var så ut, alltså det enda jag kunde äta var kräm med mjölk. För det kändes det ändå när det åkte upp. Så var det ändå okej. Okay. Allt annat gjorde liksom ont i halsen och smakade sig illa och var så vidrigt. Men krämen var ändå lätt på något sätt. Så då fick jag komma in till något rum och så var det någon, en kvinna som tog emot mig och bara, ja just det, ja, men du är här för att du ska titta om du då är, har utan, vad heter det?
Utomkrävande havskap.
Ja, exakt. Ja. Eller om du då har tvillingar. Jag bara,
jaha.
Va? Gud. Jag bara, men vänta. Och så bara försvann hon. Så jag stod i det här lilla... väntrummet, helt själv, har precis fått höra att antingen har två barn eller så har jag inget barn. Alltså det var en sån chock. Och så satt jag helt själv med de här känslorna och bara, vänta, vad hände här? Kan hon bara slänga ur något sånt här? Liksom helt... Det var så absurt.
Varför kan det dröja med att få utslag på graviditetstest trots att man faktiskt är gravid?
Ja, alla de här graviditetstesterna, de baserar sig ju på att det är ett hormon som man mäter och som bildas då när spermien och ägget har träffats och som har delat på sig och så fäst sig mot livmoderväggen där moderkakan då bildas. Och någonting som heter HCG-hormonet som man då mäter i urinen framförallt. Alltså human koriongonatropin om vi ska vara riktigt ordentliga. Och det tar ju ett tag innan den mängden kommer upp så att det kommer ut i blodet så att det är mätbart. Och idag så har ju testerna blivit väldigt mycket bättre tycker jag. Man kan ju få svar redan ungefär när man ska ha sin mens på första dagen där så brukar de flesta ge utslag. Det finns till och med tester som ger ännu tidigare. Sen kan man också ta i blod men då måste man ju gå till sin gynekolog och så vidare. Så att det finns olika alternativ. Men det är alltså mängden HCG som man mäter och det måste komma upp till en speciell nivå.
Vad är egentligen utomkvedshavandeskap?
Ja, det finns ju många namn på det här. Det finns, man säger då extra uterin graviditet eller ex-graviditet eller ex och så vidare. Ex slänger vi oss med. Så här. Vad det innebär det är att det befruktade ägget fastnar i äggledaren. Och den är ju väldigt, väldigt fin och tunn. Så att när då celldelningen börjar och det här embryot som vi kallar det då växer så blir det stopp i den. Och till slut så kan det göra att äggledaren spricker. Det brukar börja med kanske att kvinnan känner att det blir en molvärk då på någon av sidorna och så vidare. Att det tilltar och tilltar. Och man ska ju söka hjälp för det här kan ju vara, om man ska säga inom situationen, ett livshotande tillstånd om man inte får hjälp i tid. Alltså om äggledaren spricker och man börjar blöda. Och då börjar man blöda. Och då, det kan gå väldigt fort så att det är ett kritiskt tillstånd. Idag så när man söker hjälp så kan man kontrollera det där med lätt konstatera det hela med hjälp av ultraljud. Och så sedan så åtgärdar man det alltifrån om man måste operera bort här eller om det är så att den ändå kan passera på något sätt. Så att det, men det tar man ställning till när man kommer in. Men akut till gyn ska man då när man har det här.
Sen fick jag i alla fall komma in och så gjorde de en undersökning och så var det då, nej du har bara ett barn. Och nej men sen låg jag i till vecka, vad kan det ha varit? 19 kanske? Och bara kräktes. Mm. Och sen blev det stegvis lite, lite bättre. Ja, och jag fick... Alltså och det var så märkligt, för det var aldrig någon som sa... För nu i efterhand har jag fått höra... Eller för det, jag hade samma sak med Leo. Men då fick jag åka in på sjukhus och liksom få dropp. Och jag fick ju liksom... Det, fick nej, men det här var ingen som sa till mig överhuvudtaget. Och jag låg hemma och såg ut som en pinne. Med superstora bröst. Alltså en Barbie-docka. Det var ju helt sjukt. Alltså jag bara... Hela jag tynade ju bort liksom.
Och du fick ingen... För det finns ju någon typ av åksjuka piller
som man kan ge. Nej, men jag fick åksjukeband på den tiden. Och jag vet inte om det är så att det har utvecklats kanske nu. Liksom,
det gjorde ingen
om man vet mer. Eller om det var bara så att jag kanske... borde bett om hjälp, men jag visste jag visste inget. Jag låg där och bara tynade bort typ.
Forskas det något överhuvudtaget på det här med hyperemesis gravidarum och saker som kan underlätta för kvinnan som mår riktigt, riktigt illa?
Ja, det här har jag verkligen kollat upp både med de som jobbar i branschen, på läkarna och bland barnmorskor och letat. Och det känns inte som det är någonting som man är så himla mycket och forskar på, utan man bara har konstaterat att det här är från det vanliga graviditetsillamåendet som vi kallar det för till hyperemesis, alltså där kvinnan då inte kan i princip få behålla någonting, så att, och som blir då ett allvarligt tillstånd. Och vad man nu ska göra kring det här, det är väl till att börja med att så vet vi att det här att på morgonen att äta någonting lätt i alla fall och inte kliva upp och sedan små äta under dagen och så vidare. Så att det är väl bra. Man vet också att mot sånt här illamående så ger man vitamin och B6, eller det finns olika vitaminer som man kan ge då i tablettform eller injektionsform. Alltså det finns ju inga studier som visar på om det är bra eller inte, och hjälper så hjälper, för det är ju ingenting som är farligt. Sen så vet vi också att vi har åksjukebandet mot illamående. Det finns inga studier och det är väl... Ja, hjälper. Vi har ju det här med placeboeffekten som är 30%, så tror man riktigt mycket på någonting så hjälper det. Däremot akupunktur vet jag många kvinnor har haft bra hjälp av, måste jag säga. Faktiskt, som jag var väldigt skeptiska till att börja med, men jag har nu träffat fler. Sen är ju de här kvinnorna då som verkligen inte får behålla någonting. Och då ska man ju söka hjälp på sin barnmorska på sin barnmorskemottagning som kommer med de här olika råden. Men är det annars så blir man ju inlagd på sjukhus. Och då blir det på en gynekologavdelning som man ligger. Och där man får då transfusion med vätska och näring och sådana saker som man behöver. Men det här är ett väldigt tufft tillstånd, så att säga. Det är viktigt det här att man har koll och söker hjälp i god tid och inte väntar tills man är helt uttorkad och så vidare.
Men borde det inte vara att nu fråga efter din personliga åsikt? Jag hör ju ofta i det här att det är väldigt många som mår väldigt, väldigt illa. Borde man inte tycka att det kan finnas ett intresse att hitta någonting, ett litet piller eller något som kan hjälpa?
Ja, det finns ju läkemedel som man ger också. Typ, men då är det åksjuke tabletter typ Postafen eller Lagigancom som man ger. Nej, man har inte hittat någonting. Och sen är det ju alltid svårt det här i samband med graviditet, vad man kan ge för någonting, eftersom man är ju inte bara kvinnan, utan man har ju också det här barnet som man väntar, som man måste ta hänsyn till. Så sen kan man diskutera, ja men ändå borde ju forskas ännu mer på det. Absolut, självklart så borde det göras det.
Det var det jag var ute efter.
Men sen i alla fall kom livet tillbaka, vilket var fantastiskt. Och sen mådde jag väldigt bra. Så jag jobbade, jag flängde runt och jag yogade och jag cyklade och jag var väldigt sådär...
Gud, det måste ju vara som två helt olika liv.
Ja, nej men det var verkligen så här, från början att vara så deprimerad och bara känna att det är liksom... Ja, men om du inte har fri någon näring, du är ju helt paj. Mm. Jag bara låg där. Mm. Men... Nej, men sen då så kom ju livet tillbaka och det var ju magiskt. Och då mådde jag väldigt bra. Och då kände jag någonstans, jag gick också på profylaxkurs. Och det vill jag verkligen säga till alla, att så här, gå profylaxkurs. Det var superbra för mig. För jag ville föda så naturligt som möjligt. Och också ha kontroll över kroppen. Och jag ville känna hur ont gör det. Hur känns det? Hela den här grejen att liksom, våra kroppar är skapta att faktiskt föda fram ett barn. Sen är det ju fantastiskt att det finns en massa hjälpmedel att få. Men jag ville någonstans så här, gå in hardcore det och bara veta hur det kändes. Mm. Så min plan var att jag ska föda helt naturellt utan några som helst liksom, hjälpmedel inom situationstecken. Men jag däremot provade jag TENS. Mm. Så att jag hade en sån här TENS-maskin fick jag låna hemma.
Hur upplevde du det?
Ja, men det tyckte jag var bra. Grejen är att jag hade ganska mycket förverkar. Och då satte jag den här på höfterna liksom. För jag hade väldigt ont i höfterna. Och så gav det små stötar. Och ja, men jag tyckte att det var... Herregud, jag var liksom förstföderska och jag var lite naiv. Men jag tyckte att det var rätt bra.
Mm. TENS, det står för transkutan elektrisk nervstimulering. Ja, det är ju då någonting som man kan använda i många anledningar i livet. Mot smärtor. Och under förlossningen så använder man ju då mot förlossningssmärtor i öppningsskedet. Och det funkar på det viset att det är elektriska stötar som man framkallar med hjälp av en apparat som kvinnan kan sköta själv beroende på hur mycket elektriska strömmar som hon vill ha. Och så klistrar i alla fall elektroder, det som plattor över ryggslutet där man vet att nerverna som innerverar livmodern där de går. Och på det viset när man då sätter igång de här elektriska stötarna, och då ska man ha det på en nivå så att det i princip nästan så på vägen till att det är smärtsamt för att det ska ha en effekt. För då frigörs det då så kallade endorfinerna, det här smärtstillande hormonet som frisätts över det här området. Och på det viset påverkar att nervimpulsen inte går upp till hjärnan lika mycket. Alltså så att man inte upplever den lika stark. Och likadant så den berömda grindteorin eller gate-teorin som gör att när man stimulerar med en annan typ av vad ska jag säga, effekt så att säga, än vad själva smärtan är, så stängs grinden så att nerven kan inte förmedla smärtan upp till hjärnan. De två mekanismerna med endorfinfrisättningen, smärtstillande hormoner, med att grinden stängs och nervimpulsen inte når hjärnan.
Jo, man fick ju då skriva ett sånt här brev.
Ja,
så att min plan var att jag vill åka in på BB. Jag tänkte att jag har nu gått profylaxkurs. Jag ska andas mig igenom den här förlossningen. Jag kan tänka mig lite akupunktur. Mm. Om det är så att det finns. Och jag kan också tänka mig att bada lite grann. Så sen när dagen kom, min födelsedag, vi hade gäster över som också var gravida, och två andra par som också var gravida, men som då skulle föda på sommaren. De kommer hem till oss och jag minns att så här, samma sekund det ringde på dörren så fick jag en värk. Och jag bara, åh herregud. Så jag skrek till då Charles pappa, jag bara, öppna dörren, jag måste bara ta den här värken. Så in kommer de här människorna och ser att jag ligger där och flåsar i soffan och andas. Och det var ju som att de hade kommit på en show. De bara, middag med show.
Ja,
det här var ju bästa som kunde hända. De bara, wow, hur ont gör det exakt? Vad händer nu? Så det var extremt spännande. Och sen skulle vi då äta middag. Och jag hade lite värk, så jag bara, okej, okay, jag måste bara lägga mig på soffan. Jag tar en värk till.
Fan,
så de tyckte
roligt.
Att det här var väldigt, väldigt
perfekt
roligt.
Perfekt för dem, en preview. Liksom.
Ja, ja, men det var helt sjukt. Men, ja, och sen så hade jag hört att så här, man ska gå in och duscha. Duscha varmt. Så jag bara, okej, okay, jag hoppar in i duschen, jag duschar lite grann. Ni kan ju äta på här.
Don't mind me, jag ska bara föda lite barn.
Och då var det ändå så här, jag tror att verkarna kom ändå ganska liksom tätt. Mm. Så då sa jag det, bara snälla kan ni bara ringa till BB och bara dubbelkolla medan jag duschar lite. Och de var så här, nej men det är förstföderska, ta er tid, ni behöver absolut inte oroa er. Okej, okay. Och då var klockan, när de ringde på dörren, då var klockan typ 6.
Mm.
Och... ja, nej men tänkte väl jag, nej men då kör vi på här hemma. Vi är lite trevliga och sådär. Tar några verkar emellan bara. Och sen gick jag på toaletten och då hade det kommit blod. Jaha. Och då kände jag så här, det här ska vi kanske inte riktigt. Och då ringde vi in igen. Varpå de var så här, men vet ni vad? Kom in. Så vi sa hej då till våra middagsgäster. Packade ihop lite väska och sådär.
Ta ni lite väck här bara.
Ja men verkligen. Tårta finns i kylen. Nej, det var verkligen på det sättet. Vi bara okej, tårta finns i kylen. Kör på. Och då åkte vi in till BB. Och då var väl klockan kanske... Jag kommer inte ihåg om vi var där vid 20 eller 21. Något sånt kom
det
in.
Det gick rätt fort där ändå.
Kom
då,
in till BB. Ja,
de från första liksom. De har klingat på dörren och så. Mm.
Nej men och då i hissen upp så fick jag en sån verk. Så jag bara, åh herregud, tänkte jag. Jag bara, oh. Och då stod jag liksom upp där. Och bara, du vet. Men kommer in dit. Och jag är så här, ja, jag vill bada. Det jag har hört ska vara bra. De placerar mig i något badkar. Och jag bara, åh gud nej, det här är så obehagligt. Och vad ska jag göra här? Det var lite kallt. Jag bara kände mig gud. Så jag, och det liksom kändes som att det kröp lite i kroppen också. Så jag slutade bada efter kanske 10 minuter eller 5 minuter och sånt där. Fick gå in på rummet igen. Och jag kände hela tiden att någonting är i vägen. Jag bara, den här hinnan, jag bara måste få ut det här vattnet. Alltså det kändes som att det är i vägen. Och så kände jag, nej men nu måste jag gå på toa. Och de bara, ja men då får du sätta dig på en liten sån här papperskorg, känns det ju som att man sitter, som har en stor, det är ju typ som en papperskorg, med en stor plastpåse på, för att de då vill fånga upp vattnet. Och då satte jag mig på den där och då gick vattnet.
Det gjorde det.
Mm. Och då såg de också.
Sjukt och coolt att du kände att
det. Nej men jag bara, det här är i vägen. Jag bara hela tiden, bara, det är något som är i vägen. Och då var det... Ja, men då hade han bajsat i vattnet. Mm. Så då tror jag att de blev lite, inte oroliga, men då vill de ju ha lite koll. För att då kändes det som att nu är bebisen rätt stressad. Mm. Så då fick jag lägga mig ner. Låg på rygg. Och de skulle sätta in sonder och grejer på huvudet på honom. Sådär.
Just det, så de kan
och då
mäta.
Var jag öppen, när jag kom in på BB, då var jag öppen 6 centimeter.
Ja, du var det.
Ja. Yes. Så, eller hittar jag på det här nu? Var jag öppen 4 eller 2? Jag var öppen i alla fall en hel del. Jag kommer inte ihåg exakt hur mycket. Men, nej, men sen så var han ute 10:45.
Oj,
ja.
Okej.
Så att det gick ganska snabbt där från att så här, vi var inskrivna och jag fick lägga mig i sängen. Då tror jag tror att jag låg bara i den där sängen kanske från 10. En timme ungefär.
Och egentligen hela vägen då från att, alltså gästerna kommer 6 och det börjar för dig.
Mm.
Så gick det ju fort ju.
Ja, ja väldigt fort. Jesus. Så att jag är ändå väldigt glad att vi fick åka in där. Att inte vi satt, ja men jag hade inte det där blodet kommit. Då hade jag utan problem bara, jag precis som att jag låg hemma och kräktes i liksom 19 veckor och trodde att det var normala. Då hade jag suttit där hemma och bara, det här gör ju lite ont, men så här ska det vara.
Mm.
Så, nej men det gick ju, alltså det var väldigt, gick väldigt bra. Jag använde profylaxandningen och jag var extremt...
Ja, kunde du använda det trots att liksom...
Ja, men verkligen.
Du är ju förstföderska och inte riktigt vet.
Nej, men verkligen. Liksom. Och det kände jag så här, jag var väldigt nöjd med hela min förlossning och tyckte, alltså så här, det gjorde ju svinont. Jag kände ju hur hela mitt bäcken flyttades. Alltså hur benen typ, det är ju inte skönt.
Nej.
Det är ju vidrig känsla. Och jag tror att jag har romantiserat det här efteråt.
Mm.
Men, jag tyckte ju sen efteråt att det här var det coolaste jag varit med om i hela mitt liv.
Mm.
Och ja.
Och du gjorde det utan liksom, inga andra liksom, medicinska
smärtning? Ja, men jag fick också, de satte också lite nålar. Och det var också så här, jag bara, nej men ta bort det här. Det här var bara i vägen och jobbigt. Men jag tror att med tanke på att det gick väldigt fort... så gick det väldigt bra med bara profylaxandning och allt det där. Och det vill jag också tipsa alla om att så här, även om man tänker att så här, jag ska bara göra så här, jag vill bara göra det naturligt, så sa jag också till barnmorskan där jag skrivit det där brevet att jag lämnar över mig helt totalt till er. Tycker ni att så här, någonting går fel eller att jag behöver epidural eller att ni vill föreslå någonting annat, gör det då. För ni är ändå experter och jag tänker inte komma in här och vara någon liksom, tro mig veta allt, utan hellre det än att jag sen blir besviken över att det inte blev riktigt som jag trodde.
Men det är väl ett väldigt bra råd att man kan liksom ha föreställningar över hur man skulle vilja att det ska vara, men att man är öppen för att man vet ju inte riktigt hur det kommer bli.
Ja, absolut.
Så det är väl en jättebra måttstock, tänker jag.
Mm.
Grymt. Men alltså, jag tänker också, minns du, nu är ju det här ett tag sedan, men minns du hur det gick över till från öppningsverka till liksom kryst verkarna, att det liksom...
Ja, men det gick ganska snabbt. Mm. Jag kände bara helt plötsligt att det här är en helt annan form av verk. Mm. Och då var barnmorskan så här, nu måste du hålla emot. Jag bara, hell no. Det här går inte att hålla emot. Men då försökte jag ändå att göra det. Och nu efter, eller så här, jag kommer ihåg då att jag kände så här, men varför gör jag det här när hela min kropp skriker att,
just det,
att jag måste trycka på nu? Mm. Men det var väl på grund, de har ju koll liksom. Mm. Och det gick också, jag tror inte att det var så många kryssningsverkar. Jag tror att det gick ganska fort. Mm. Nej, vet du vad grejen var? Att jag kände bara den, liksom riktig kryssningsverk. Och sen tror jag det kom en till. Och sen var de inte lika intensiva, utan det var liksom verkar hela tiden. Så det blev inte det här som, alltså riktiga kryssningsverkarna. Utan det var liksom verk. De slutade aldrig. Mm. Så att det blev, det var så intensivt där. Mm. Och jag tror också att hon var så här, nej men du ska inte riktigt krysta nu. Och jag bara, nu kör jag. Mm. Jag krystar på, för nu jäklar, nu ska ungen ut. Mm. Men att jag nog inte riktigt var i, nej jag vet inte. Jag såg också på den här kurvan, för de sätter ju någon sån här CTG-kurva eller vad heter. Och då var den liksom, den var så hög hela tiden, så att det var bara att köra på.
Nu bara kör vi.
Ja. Jo, vänta, vet du vad? Nu glömde jag en sak. Jag försökte mig på lustgasen.
Ja, du gjorde det? Okay.
Ja, för jag var så här, nu vill jag prova lustgas. Mm. Men då var mina verkar så höga så att jag fick aldrig till det där. Mm. Jag visste inte, jag bara, hur ska jag andas? Så att till slut bara slängde jag den där och bara, nej, det här går inte. Jag får ingen, jag fattar inte hur den funkar.
Nej, det är ju en teknik som man måste, och då är det ju oftast bäst att man får in det när det är lugnt.
Ja,
liksom.
Och det var ju aldrig riktigt det. Så att det där var bara, jag provade den typ 3 andetag eller någonting och bara kände att jag hittar, nej, inte.
Och då är det bara jobbigt.
Ja, så det var bara jobbigt. Mm. Jo, men sen då när äntligen då barnet kommer ut, så bara lyfter de upp den här bebisen som är lejonkungen, och jag säger pung! Varför har min flicka en pung? Ja, för att det är en pojke. Jaha, sa jag. Nej, det var ju så, det var ju världens mäktigaste känsla sen när han bara kom och låg på mitt bröst. Mm. Det var ju så coolt. Så att, och vi hade ju redan bestämt att han skulle heta Charlie. Vi visste ju att det var en Charlie.
Men jag bara, du hade du tänkte inombords så att det var en flicka. Ni hade inte kollat, antar jag då.
Vi hade inte kollat. Nej. Och det, magen hette Charlie. Alla visste att det var en Charlie. Och vi visste väl egentligen att det var en kille. Men jag hade så svårt att förlika mig med att skulle komma ut en pojke ur min kropp när jag var flicka, eller flicka, att jag är kvinna, alltså så här, jag kunde, och jag har vuxit upp bara själv med min mamma. Så jag har nog alltid trott att jag skulle få en tjej. Jag kunde bara inte få in det i mitt huvud. Men sen så fort han var där och den där pungen hängde där, då var det ju mest naturliga någonsin. Så nej, coolt alltså, världens coolaste grej. Men då hade han också, då var han så tilltryckt, så hans näsa var liksom helt boxarnäsa, helt sned. Och han hade också legat och blivit tryckt, så han hade stor liksom böld i huvudet, eller en sån här vätskefylld bula i pannan. Så han var inte jätte, det var inte det vackraste liksom, men det tyckte jag i alla fall, ja, såklart.
Hur gjorde du med amning och maten och sådär?
Nej, men då så, så ligger man ju där på BB och sen så rullas man ju ner och så. Och då säger de ju ganska snart att man ska prova och liksom amma. Mm. Så då gjorde jag det. Och det gick bra. Jag tror att det funkade ganska bra, ganska direkt. Och det har ju verkligen hört så mycket story, så att jag är ju extremt glad över att det gick så bra. Nej, men det enda jag så här kommer ihåg från hela den grejen var att när vi väl blev nerrullade till vårt lilla rum, eftersom det här var ju mitt, han kom ju ut 10:45, så att vi kanske ett, när de hade vägt och mätt och kollat tår och fingrar och allt sånt där, plus också att han var rätt gul.
Okay.
Så de tänkte att, ja men lite såhär gulsotsvarning. Så fick vi då ligga i det här rummet där vi skulle sova över natten, och Charlies pappa somnade som en stock. Typ 2 meter eller 1,5 meter ifrån mig i någon liten säng och börjar snarka och snarkar så att, du vet. Och jag får då ha Charlie, han var så liten, och så de bara, du måste ha honom i din armhåla så att han får värme, för han är så liten liksom, och han behöver närhet och värme. Så jag låg ju blixtstilla med det här barnet och vågade inte röra mig. Oj. Jag var så hungrig så att jag höll på att avlida och visste att det ligger en banan i en väska. Och det var ingen som hade sagt, ring på knappen. Återigen, ingen koll. Så jag låg där och bara rev i magen. Oh. Och han snarkar och jag bara, jag måste slänga någonting på honom för att han ska vakna så han kan ge mig den här bananen. Och jag vågade inte prata, för jag vågade inte väcka bebisen.
Nej, men gud.
Nej, så att där låg jag vaken i 7 timmar, eller vad det var, tills de kommer in och bara, god morgon. Jag bara, hej, ge mig mat. Åh, gud.
Du stackare.
Mm.
Gud.
Men det var det värt.
Ja, men det är ju roligt när man tänker tillbaka. Bara.
Nej, men
man
alltså är hur dum otur. Är jag? Jag hade ju lätt att kunna lyfta upp den här bebisen och flytta på mig.
Ja, men
det
vet när man är första gången.
Nej,
alltså,
men jag vågar förälder, inte.
Alldeles splitter ny förälder. Ja. Vad vet man?
Nej. Jag skulle ju ge det här barnet värme. Jag vågar inte flytta på mig. Jag känner mig som en pingvin.
Kycklingmamma, ja, så här, ja. Precis som en svinge.
Exakt.
Ja, fint.
Tänk om de bara hade sagt att det fanns en knapp som kunde ge mig mat.
Precis. Mm. Det visste du till nästa gång.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Sen gick det några år.
Ja.
Och du träffade en ny fin... Och grattis förresten, ni har ju ganska... Nu när vi spelar in i alla fall så är det hyfsat nyligen fortfarande färskt i minnet att ni har gift er.
Ja, tack. Ja, det är så häftigt.
Otroligt vackert bröllop.
Jättemysigt.
Som jag smygkollade på Instagram. Mm.
Så härligt.
Ja. Du träffade en ny man.
Mm.
Började ni prata om barn direkt? Eller hur var
ja, men
det
jag relation? Gjorde nog det, för jag var ju så här, jag vill ha fler barn.
Mm.
Och jag tänkte hålla på att wasta tid på män som inte vill ha barn.
Mm.
Och då var ju vi ändå, hur gamla var vi då?
Ja. Förlåt, har han barn sen innan
ja,
också, eller
hur? Ja, så att, vi har ju nu hemma då, ja, det är ju då 10, 8 och 2,5 just nu.
Mm.
Han hade en sen innan och jag hade en sen innan. Och jag tror att, jag frågade ganska tidigt så här, vill du ha barn? Och då var han så här, nej men jävla barn. Och, liksom, och det här var ju liksom innan vi egentligen var typ seriösa. Eller liksom, det var ganska tidigt i vår relation. Och, men sen när vi verkligen var liksom stabila och jag började prata om barn. Alltså vi kanske hade varit tillsammans något år.
Mm.
Då var han bara såhär, nej jag vill inte ha fler barn.
Mm.
Och då kom ju kniven i mitt hjärta. Alltså jag var helt, jag var så förstörd. Jag kommer ihåg att jag skulle flytta från min lägenhet som jag hade då. Och skulle ge bort spjälsängen som jag hade sparat. Och den stod nere i källaren.
Så väldigt symboliskt.
Ja, extremt symboliskt. Jag har liksom sparat bebiskläder och den här sängen. Och då kom några och skulle hämta sängen. Och de kom och hämtade sängen. Och jag gick in i badrummet, kurade upp mig. Alltså satt som i fosterställning på toaletten och bara grät. Och grät och grät. Och kunde liksom inte. För det bara kändes som stor sorg. Mm. Jag bara, så, det var det. Det blir inga fler barn.
Mm.
Jag var så ledsen så jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Och sen kom ju det här. Jaha, okej, vad gör jag nu? Nu har jag liksom träffat en man som jag verkligen älskar. Och känner att så här, jag har en framtid med. Men måste jag nu göra slut med honom? För att jag... Mm. Vilket ska jag offra? Ska jag offra barnet eller ska jag offra hon? Alltså, så här, vad ska jag göra?
Vidrigt val.
Det var hemskt. Mm. Jättehemskt. Och sen... kommer jag faktiskt inte ihåg själva liksom resan. Men jag var, det var liksom tillfällen när jag på riktigt hade så här moments. Jag bara, är det så här nu? Jag måste nog göra slut.
Mm.
Jag måste nog följa mitt hjärta att liksom... Jag har alltid velat att Charlie liksom ska ha fler syskon. Och nu hade han ju ett bonussyskon i och för sig. Men det var så stark känsla i mig att jag ville ha till barn.
Mm.
Sen vet jag inte om jag hade liksom gjort slut ändå. Om han verkligen inte hade velat ha barn. Jag vet inte. Men det var ändå tankar som liksom fladdrade omkring. Nej, och sen pratade vi om det. Och sen var han så här, nej men jag, absolut. Det är klart att vi ska skaffa barn.
Om liksom. Det är så viktigt liksom, ja. För dig.
Nej, men jag tror också att han hade vuxit in i känslan. Mm. Och någonstans kände så här att ja, det är ju alltid så att har man haft en tidigare relation. Det är klart att man har med sig allt.
Självklart.
Allt liksom. Men ja.
Allt som kan gå fel ja, och allting som var jobbigt. Och,
ja. Men sen bestämde vi i alla fall för att säga, nej men nu försöker vi. Och då skulle vi då försöka, eller så här, börja skaffa barn. Jag slutade med preventivmedel eller vad jag nu hade. Och och jag kommer ihåg att jag gick till barnmorskan. Och jag vet faktiskt inte om vi då hade provat en månad och det inte blev något. Eller, jag kommer inte riktigt ihåg. Men jag kommer ihåg att jag gick till barnmorskan och var så här, okej, jag måste bara veta, har jag ens ägg? Mm. Jag var ju ändå, vadå, 39 eller något sånt där tror jag när jag blev gravid. Mm. Och jag var så här, vad var jag, 38? Jag fick nog barn när jag var 39. Jag har ingen aning längre. Jag vet inte hur gammal jag är. Nej, men det var ändå så att jag kände så här, ja, men finns
man
det ens
en ålder
ägg?
Som,
ja. Ja, men alltså, gick till barnmorskan. Hon var så här, ja. Just nu skulle jag vilja säga så här att det är stor chans att du får tvillingar om ni blir gravida. För du har två ägg.
Oj.
Så hon var lite så här, ett varningens finger nästan. Så här, ja, väljer ni att försöka nu, då är det stor chans. Eller risk, tror jag till och med hon sa. Hon sa stor risk.
Så jag lägger ingen bedömning i här. Nej, men det är stor risk.
Risk. Jag bara, okej. Och jag har ju alltid haft en dröm om att få tvillingar. Så jag gick ut där. Jag kommer ihåg att jag var så här, jag bara, herregud. Ska jag mörka det här för Kalle?
Just.
Och bara köra på? Eller ska jag liksom come clean och berätta hur det är och vi kanske måste vänta. Jag vet det. Så att jag gick ut och jag var väldigt så här, liksom, ja. Och så var jag också lite grann, jag vill heller inte riktigt berätta att vi har ägglossning nu, utan jag vill hellre bara att vi, att det inte blir någon press när vi ligger med varandra.
Mm.
Så jag tror att jag bara gick hem och förförde honom.
Och sen, det finns ingen anledning att jag öppnar dörren i en negligé.
Nej, ingen anledning alls. Jag bara tänkte att det är ju tisdag, älskling. Hur som helst, och det här var på sommaren, och jag åkte sen till Skåne, till min mamma, och med då Charlie, och han var hemma och jobbade, och sen skulle vi mötas upp på Legoland med båda barnen.
Mm.
Och ner i Skåne återigen, jag bara,
lakris.
Jag vill ha lakris.
Nej.
Jo. Jag bara, nej. Jag bara, nej men jag är gravid. Samma sak där, jag bara, jag vet att jag är gravid, åkte igen, köpte en sticka. Inga utslag på den här stickan. Och jag bara, men jag vet så mycket att det är grid. Till slut i alla fall. Och jag ringer, jag vet inte, jag berättade det här för honom. Han bara, ja fast vi vet ju inte än. Jag bara, jo det vet vi. Han bara, nej det vet jag. Bara, okay, så vi...
Jo, jag är i Skåne faktiskt.
Ja. I Skåne, det är där jag blir gravid.
Exakt.
Nej, men och vi träffades upp på Legoland. Och jag låg och så här... och jag bara, älskling, så här var det ju. När jag var hos barnmorskan, då sa hon att det var två ägg. Så att jag låg där på kvällen och googlade dubbelamning. Han bara, du vet inte ens om du är gravid. Slutade jag bara, nej, nu måste jag kolla dubbelamning. Okej, så här gör man. Så här och så här. Och sen då så gick vi då på Legoland dagen efter. Och jag kommer ihåg att jag ringde 117 och bara, hej. Det kan vara så att jag kanske är gravid. Får jag åka karusell? Han bara, vad menar du? Jag bara, ja, men jag tror... De bara, ja, fast är du inte? Du så här. Och de tyckte att jag var svinlöjlig. Nej, men jag åkte inga karuseller.
Nej.
Alltså de här riktiga bergdalman, jag bara, när det stod så en skylt här får man liksom, är du gravid för att åka? Jag bara, jag åker inte. Ja, men du förstår.
Ja, men fint ändå. Ja. Så här modersinstinkten, ja, så, är on point.
Ja, verkligen. Som en liten hönsmamma igen. Nej, men sen kom vi då hem och jag köpte några sticker. Återigen, inga utslag på stickorna. Men min mens har liksom varit så här on time, typ fredag klockan 12. Japp, där kom. Så att jag visste att jag var gravid.
Mm.
Men sen en dag så bara, ja, men nu måste jag kissa på stickan. Och så hade jag sagt det till Kalle. Jag bara, men jag väntar tills du kommer hem. Tror jag kunde hålla mig. Jag var tvungen att kissa på stickan. Och då ringer han samtidigt, precis alltså så här, en minut efter, när jag bara, okej, plussat. Så ringer han, jag bara, shit, jag kommer inte kunna mörka det här. Jag vill ju berätta face to face, jag kan inte berätta på telefon. Oh, och han bara, har du kissat?
Nej, han visste det.
Han bara, du har kissat? Jag bara, ja. Han bara, vad var det? Jag bara, nej, men det var ett plus här. Och så visar jag, han bara, hej, ja, okej, ja, Då satt han där och jag har aldrig sett de här konstiga ryckna i hans ansikte. Hela han var så bara, jaha, vad roligt, ja, och han bara, okej, jag ringer upp dig snart. Jag bara, va? Han lade alltså på, vi hann prata några minuter, sen lade han på. 5 minuter senare ringer han upp. Då sitter han med 2 styckna såna här 200 grams chokladkakor. Och typ så här, han hade bullat upp med så mycket godis. Och så ringer han och bara, jaha, ja, vad kul. Ja, och han kan inte sluta le. Han är så glad, men också i chock. Och... men alltså det var så cool känsla. Och då bara sitter vi där och bara tittar på honom och bara, ja, nej, men vi ska ju få barn. Mm. Och då var jag fortfarande så här, jag bara, det kan ju lika gärna vara tvillingar. Jag trodde just så det. Länge att det var tvillingar. Och sen kommer ju nu kräket. Som på en liten så här, nej, vecka 6.
Mm.
Eller vad det nu var. Vilka, jag vet inte. Nej, men då börjar jag kräkas.
Mm.
Och jag kräks och kräks och kräks och kräks och kräks. Och den här gången kunde jag inte bara ligga hemma och liksom, du vet, 12 timmar på sträck och bara kräkas.
Nej.
För nu helt plötsligt hade jag barn som också då behövde ganska mycket, som också skulle börja ny skola. Börja ny skola. Hela semestern låg jag och kräktes. Jag märkte på honom att han blev så stressad och nervös. Och jag sa ingenting. Men jag ångrar så mycket att vi inte berättade för barnen med en gång. Att så här är det. Jag kräks för att jag är gravid.
Mm.
Ni ska få ett syskon. Eller så får ni inte ett syskon. Men jag ligger och kräks. Därav. Jag är inte sjuk. Och jag tror att han trodde att jag skulle dö.
Åh, stackarn.
Så han blev liksom... Nej, men han var så stressad och han fick tics och det hände så mycket saker. Och han började samma veva nu i skola. Och jag mår så dåligt bara tänka på det här. Och jag bara kräktes, orkade ingenting. Var helt från, alltså, jag orkade liksom inte. Till slut hade jag kräkt så mycket. Och jag bara kände att så här, nu skiter jag om jag dör eller inte.
Mm.
Jag hade ingen livsgnista kvar. Och men fy då fan, till slut fick jag in på sjukhuset. Så att då åkte jag in på Danderyd. Och... blev inlagd. Jag fick såna här B-vitaminsprutor i rumpan. Jag fick alla möjliga piller. Jag fick stolpiller. Jag fick, ja, men alltså, jag kunde inte ta någonting i munnen för att jag kräktes ju konstant. Och då fick jag ligga där inne. Jag tror jag var på Danderyd vid 2 tillfällen. Och fick de här pillerna som gjorde kanske att jag var lite bättre, fast jag vet inte. Fortsatte kräkas. Och sen en dag, min mamma var hemma hos mig, alltså så här, för att hjälpa till med barnen, hjälpa till med, för Kalle jobbade ju liksom, det var ju fortfarande att barnen skulle ha mat, de skulle på fotbollsträning, jag skulle liksom, så jag fick ju ta hur mycket hjälp som helst. Och mamma var hemma och hade lagat makaroner och falukorv någon dag. Och jag kommer ihåg att jag så här, tog mig upp och bara, jag måste i alla fall sätta mig vid bordet. Och tog en tugga av stuvade makaroner och falukorv och bara, gud vad gott det var. Jag måste ha mer. Och då typ började jag äta. Jag minns inte vilken vecka det här var. Men då i alla fall vände lite. Och det kanske var runt så här vecka 19-20 någonting. Mm. Och då sen sakta men säkert började det vända. Mm. Men det var fruktansvärt. Alltså, jag kommer ihåg att så här, kompisar ringde och bara, hej, hur mår du? Jag bara, det är bra. Ja. Vad gör du? Nej, jag sitter och jag kollar lite på... Nej, men alltså, det var liksom, jag hade kräk i mina tofflor. Jag hade kräk på mattan. Alltså, det var så mycket kräk överallt. Det var så ovärdigt. Mm. För jag kunde inte ens ta mig till toaletten. Eller ta mig, för det kom utan... När man är magsjuk, eller liksom bakis eller vad man är, och vill kräkas, då får man ju så här, först kommer det vatten i munnen. Mm. Och man känner så här, okej, nu är det på väg.
Ja.
Här fanns ingen förvarning whatsoever. Det bara kom. Och det kom så här. Jag kunde vara alltså så här, var kräkfri 3-4 minuter. Och sen kom nästa spya. Åh, det var så hemskt.
Herregud.
Nej, alltså. Det var hemskt. Riktigt hemskt. Så när folk frågar mig om jag vill ha fler barn, så absolut, om jag inte behöver vara gravid.
Mm.
För det skulle, alltså så här, jag vill inte utsätta min... Det är hemskt, men jag kan inte utsätta barnen för det.
Nej.
Alltså det är ändå så här 20 veckor när man är bortkopplad från hela familjelivet. Mm. Jag kan inte så här, jag kan inte vara en mamma, jag kan inte läsa saga, jag kan inte natta, jag kan inte pussa, jag kan inte, jag är bara en trasa som är helt, ja men ligger och liksom inte har någon, en deprimerad trasa.
Mm.
Fruktansvärt. Nej, jag kommer ihåg, så jag såg ju Kalles, alltså så här, hans min ibland, och han bara tittade på mig och bara kände så här. Nej, men jag orkade inte ens bemöta det. Jag bara, gud. Jag bara vände mig om typ och stirrade in i soffkanten och fortsatte kräkas liksom. Nej, det var fruktansvärt. Och det hoppas jag, alltså så här, jag... Gud, verkligen. Är det så att man ligger och kräks, ta hjälp. Åk in till sjuk. Alltså de är så bra. Se till att få både de här B-vitaminsprutorna. Alltså det kan man ju verkligen väldigt tidigt få. Där måste man få 3 dagar i sträck.
Vad gör de då? Att man vad får man då? Mer energi? Eller vad?
Nej, det är, B-vitamin gör att, ska göra att man inte kräks så mycket. Aha, I don't know. Okay. Jag vet inte. Det kanske är att jag har för lågt B-vitamin i min kropp. Att det är det som gör att jag kräks. Eller, jag har ju så många gånger bara försökt ta reda på vad egentligen handlar det här om.
Mm.
Men B-vitamin ska ju tydligen vara väldigt, väldigt bra. Och ja, nej men alltså verkligen. Se till att ni får hjälp, för det är inte värt det.
Så hemskt alltså. Mm.
Och sen kom jag ihåg att det var någon som skrev till mig på Instagram efter hon hade hört mig prata i vår podd, tror jag, när jag berättade att jag bara hade kräkts och kräkts. Hon bara, du har ingen riktig hypermiss, blibli, vad det nu heter, jag kan inte ens säga det, pinsamt, men du vet inte vad det är att vara riktigt sjuk. Jag låg i 40 veckor eller sånt. Jag bara, I feel so sorry for you. Jag är ledsen. Ja.
Men man måste inte tävla om det.
Nej, verkligen. Jag kände det också. Jag bara så här, ja, det här var ju min upplevelse och jag är ledsen att du har också haft det jävligt tufft liksom.
Mm.
Men...
Det är fruktansvärt. Lider med alla där ute som går igenom det här. Fy fan alltså.
Så hemskt. Mm. Och så här, jag bara kunde känna någon klev innan för dun hade ätit lök. Jag bara, lukta lök! Och så kräktes.
Mm.
Men sen kom det ju något gott ur det. Och nu i efterhand kan jag ju så här... skoja lite om det, men det är fortfarande lite, jag tror så här, hade jag inte haft Charlie så hade det nog inte varit lika, eller så här, hade Charlie inte tagit så mycket stryk av det, så hade det nog inte varit lika jobbigt, eller om man säger, men nu känner jag mig som världens hemskaste mamma som utsatte honom för det här.
Men Gud,
jag kommer ihåg att vi var i Skåne på semester och jag låg inne i badrum. Alltså jag låg på den här lilla badrumsmattan i en vecka i sträck. Och barnen, vi skulle bila hem. Och jag till slut bara, nej men jag måste flyga hem. Det går inte, jag kan inte sitta i en bil i 8 timmar. Så att jag, min man körde mig till flygplatsen. Jag hade med mig 3000 olika påsar. Satte mig här på flyget som tar 1 timme. Jag vet inte hur mycket jag kräktes. På Arlanda tog jag en taxi hem. Och bara ringer och gråter. Jag var så slut. Jag bara grät till en av mina bästa kompisar. Hon bara, vet du vad? Nu hämtar jag dig. Nu åker vi till sjukhuset. Nu går inte det längre. Ja.
Nej, så men det är ju det också. Att det inte bara det här fysiska, vidriga fysiska. Utan att man dels blir ju naturligtvis deprimerad av att ligga så där. Och också då det dåliga samvetet gentemot andra.
Nej, men just
det är för mycket för en människa att ta. Liksom.
Ja, men just då, det är så hemskt. För just då, när jag låg där och hade liksom... Jag var ju helt... Jag hade ju ingen näring i kroppen whatsoever. Återigen, jag kunde äta lite kräm och lite mjölk. Men jag uppfattade att den här gången var mycket, mycket värre. Att jag kräktes så mycket mer. Kanske inte gjorde det. Kanske har förskönat första gången också att jag var ju helt själv. Men... Just det där att jag inte ens brydde mig. Orkade inte ens bry mig hur familjen mådde.
Mm.
För att jag kunde, som jag sa, jag kunde lika gärna ha dött. Alltså jag bara, I couldn't care less vad som hände med mig. För att jag var inte riktigt där.
Mm.
Det är ju så läskigt i efterhand.
Ja, det är tufft alltså. Gud. Mm. Men finns det någon, liksom, kände du att du fick någon hjälp med det mentala kring det här? Under din graviditet? Eller också efter och bearbetade liksom?
Nej. Och det är kanske samma sak. Jag kanske borde bett om hjälp. Jag vet inte. Men det var bara så här, jag bara red igenom det och bara, ja, nej, men det är väl så här ska vara lite grann.
Mm.
Om jag ska vara ärlig så har jag ju heller inte egentligen mått... Alltså så här, jo, förlåt. Jag hade världens bästa barnmorska som jag gick till. Hon var faktiskt ett fantastiskt stöd. Och det är möjligt att så här, hon hade säkert plockat upp mig och hon märkte. Men så fort det vände och jag kunde börja äta igen och allting så fick jag ju livsgnistan tillbaka.
Mm, mm.
Och hade jag då inte alltså, haft någon form av depression eller så, då hade hon nog plockat upp det. Det tror jag absolut.
Mm, mm.
Men jag tror att så fort jag liksom... började äta och kom ju faktiskt livsgnistan tillbaka och jag kände mig ja men levande igen liksom. Mm. Så det hade jag nog absolut fått.
Hur var det sen då mot när det var dags att göra sig i ordning?
Nej, men redo grejen var, igen. Nu hade jag ju någonstans Charlies hela förlossning i bakhuvudet och bara, easy peasy. Du vet, jag åker in, jag andas lite grann, den där ungen kommer ut på 2 timmar.
Ja.
Trodde jag. Mm. Och det jag ångrar lite var att jag inte gick en till profylaxkurs.
Mm.
Det blev liksom, jag hann inte, jag tror också att jag jobbade mycket. Och det, men det blev liksom inte riktigt av. Och jag hade heller ingen tändsmaskin eller någonting sånt, utan jag kände lite så här samma. Jag åker in, jag vill gärna föda så naturligt som möjligt, men jag kan tänka mig att prova lustgasen.
Mm.
Men då fick jag någon infektion eller någon så här, så att jag var tvungen, och de var väldigt så här, jag hade någon infektion i kroppen, varpå de var så här, vet du vad, du måste komma in till BB, minsta lilla du känner att han är på väg eller du börjar förverka, då måste du komma in, för du måste få det här droppet en eller 2 timmar innan, jag tror att det var 1 timme innan, att det måste börja verka 1 timme innan liksom han kommer ut.
Okay.
För att annars kan han bli smittad.
Jaha.
Ja, Malin fick ju någon slags infektion som hon själv var osäker på vad det var för något. Har du någon kvalificerad gissning?
Ja, alltså det här kan ju bara bli en kvalificerad gissning eftersom det är inte vilken typ av infektionssida. Men det vanligaste som jag kommer i kontakt med kvinnor under graviditet men också i samband med förlossningen första tiden efteråt, det är den här grupp A-streptokocken som vi är väldigt rädda för och som var det som gjorde att många kvinnor tidigare dog innan antibiotika kom i samband med förlossningen. Sen när antibiotika kom så kunde man åtgärda det med så kallade barnsängsfeber. Det är den som man är rädd för. Ofta så kan man hitta den under graviditeten i urinen och då behandlar man ju den då vid varje tillfälle. Men har man haft upprepade sådana infektioner under graviditeten så behandlar man även under förlossningen då på ett avancerat sätt. Så att det är en bakterie som är farlig både för mamman och barnet när det kommer på det viset. Så att man gör pröjset. Och även till exempel så får ju alla kvinnor där vattnet har gått och barnet inte är fött inom 24 timmar så ger man ju det här antibiotikat på grund av att man är rädd för den här risken för infektioner så att säga. Både för kvinnan och barnet.
Liksom, var kommer den här bakterien från? Är det någonting man själv kan skydda sig från under graviditeten?
Nej, alltså den finns ju överallt men den hamnar på fel ställe så att den är vanlig. Och hamnar den inte på fel ställe utan bara sitter på huden och så vidare så kan man säga att det gör inte. Utan det är att den kommer in i blodet eller in i livmodern och så vidare. Att det är då som det är farligt.
Jo, jag jobbade på radion. Det var fredag och min slämpropp gick typ i sändning. Mm. Så det var ju också lite kul. Bara,
kände du det liksom?
Slämpropp. Nej, men jag gick på toa och bara, wow, här hände någonting. Så jag, men nu har slämproppen gått. Och då var, skojade lite om så att jag skulle föda i sändning och allting. Och så gick jag hem. Vaknar lördag morgon. Och jag bara känner så här att, okej, men nu, det kommer nog börja komma igång idag. Men jag känner att det är långt kvar. Men jag var ändå tvungen att ringa dem för att de då ville ge mig det här droppet och det. Så jag ringde
du,
dem.
Du är väldigt, det känns som att nu när man lyssnar på dig är det otroligt så här in kontakt med din kropp, känns som. Du har väldigt så här, koll på hur allting känns inåt.
Det är coolt. Men, ja, det är väldigt coolt. Det har jag nog.
Allt från typ att du visste att du var gravid även fast det inte visades dig och att liksom, och du känner, ja, men det är bara en reflektion. Det är coolt att höra. Förlåt.
Nej. Nej, men så då ringer jag dem och bara säger, okej, okay, jag har lite verk här, men det är långt kvar. Så här, det kommer liksom dröja. Och de bara säger, okej, okay, men vet du vad? Gör så här, gå upp, käka lite frukost och så kommer du in vid 10. Mm. Jag bara, ja, okej. Okay. Ja, 10 känns lite tidigt, men okej. Så jag går upp. Det här kanske var bara 8 eller någonting, eller 9, jag vet inte. Så jag gick upp, så här, duschade, käkade lite frukost. Och så sa jag till Kalle, men nu ska vi åka in liksom. Varpå han blev superuppspelt.
Så vi rycka hans mun igen.
Ja, precis. Så vi åker in till, och jag kände verkligen så jag bara, gud, det här känns så töntigt att jag ska åka in nu. För att det är så långt kvar. Men i alla fall, vi åkte in och de började sätta in det här droppet. Och då var vi på BB Danderyd. Alltså när man får så här eget rum och liksom, det var också en ny känsla. Det hade inte jag provat förut. Så det tyckte jag var lite härligt. Och de började kolla. Och då tror jag att jag var öppen kanske 2 centimeter. Mm. Eller någonting sånt. Och då sätter de i min hand, så sätter hon en sån här kateter för att jag ska föra droppet. Och det gör så jävla ont. Alltså det gör så ont. Och i efterhand har jag fattat att hon satte det fel. För min hand var så blå och det är liksom, hon har satt den här fel. Så att jag har så ont i min hand, så det tar liksom över all annan... Så att jag går runt och har så ont och tänker att fan, ska jag göra så här ont? Och varför säger jag inte till att så här, det här gör väldigt ont, ska det vara så här? Nej, för att jag tror att det ska vara så. Fröken försöker vara alla till lags. Idiot. Ja, så att jag har då skitont, inte på grund av verkar och allting, utan i min hand. Ja. Så Kalle i alla fall, men så vi håller på där och vi försöker sitta på någon liten boll och hoppa och så här, försöker få tiden att gå. Och så då provar jag lite lustgas och så. Sen sätter det i alla fall igång. Och jag har så ont i min hand. Det gör så ont så att det jag minns av det här, det gör så jävla ont i handen. Så att jag är rätt trött. Ja. För att jag har så ont i handen. Men sen i alla fall så provar jag lite olika grejer. Jag ska sitta på någon liten studsboll och jag ska så här... Och det jag inte vet, eller jag vet, men Kalle håller på och filmar och skickar liksom allting, typ livesänds till mina bästa kompisar. De har någon så här feed WhatsApp-tråd där han sitter på den här bollen, hur han sitter och drar lustgas. Så att mina bästisar är liksom med på det här live, vilket jag får höra sen i efterhand. Vilket är väldigt sjukt. Men sen i alla fall så får jag koll på den här lustgasen. Och då missbrukar den så hårt. Jag kommer ihåg att jag drar in... en gång, så att jag, och liksom när jag tar bort den, så är jag så snurrig så jag tänker så här, helvete, det här var inte bra, det här var nog lite för mycket. Jag bara, det känns som att jag tappar kontrollen. Och det var ju egentligen det jag vill ju bara ha kontroll. Men, nej, men sen är han ändå så här, det går, alltså så här, det går relativt snabbt. Jag tror att han är ute 2:15 på förmiddagen.
Okay. Eller, alltså, eller på efterlunch liksom. Aha, men då gick det ju ändå fort.
Men jag var... Eller var han ute 4:15? Ja, men något sånt. Det var i alla fall, de tyckte att det gick supersnabbt. Men jag var ju så sjukt besviken. För att, hade jag inte haft den här grejen som då jag var tvungen att få dropp emot, då hade jag åkt in så mycket senare. Just då hade det. Jag ju varit där mycket kortare tid. Just. Men jag kommer ihåg att jag kollade på den där jävla klockan hela tiden och var så arg att jag bara, en timme till och han är inte ute. Alltså, hur länge ska jag behöva vara här egentligen? Men så här, det gick ju egentligen väldigt fort liksom ändå. Ja, och sen helt plötsligt så säger han så här, men vill du känna? Nu ser vi hår. Jag bara, va? Sticker ner handen och bara känner ett huvud med så mycket hår. Det var ju så sjukt.
Ja.
Alltså så konstigt. Ja. Nej, men och sen var han ute. Det här lilla liksom pentrollet. Som då typ var vit med blå ögon. Kalle bara, är han vit? Vad har blå ögon? Vad är det här? Sen ändrades ju ögonfärgen. Men, ah, nej, men det var lite coolt. Väldigt coolt. Alltså vilken känsla.
Mm.
Men fortfarande är det typ det största jag minns är att jag har så ont i handen.
Att du har ont i handen.
Ah, jag har så ont i handen. Ju... Och när de tar bort Gud, den här grejen och vi ser, alltså handen är så blå och liksom... Åh! Oh.
Mm. Ah. Sa de någonting om det sen? Exempel, oj, det här.
Ja, jag tror att hon som tog bort den var så här, oj, det här ser inte bra ut. Hon Nej. Bara, det här har måste gjort ont. Jag bara, jo tack.
Mm.
Ganska.
Kan man säga.
Men jag minns ju då att, den här, att förlossningen nummer två var ju då värre inom situationstecken. Men det var nog lite för att jag kände att jag inte själv hade kontrollen.
Nej, just det.
Och för att jag hade så jävla ont i handen.
Mm.
Vilket så här, i efterhand låter så otroligt patetiskt och löjligt. Men,
men, det, men det tog liksom... Det är ovanligt att höra att jag har ont i handen. Det kan man säga.
Ja, men inte det tog patetiskt, liksom men ovanligt. Det tog så mycket fokus, ja, tror såklart. Jag, från själva. Och också tror jag att det var för att jag hade den här föreställningen. Och det vill jag också säga till folk som ska föda sitt andra barn. Att det blir ju absolut inte som den första. Man Nej. Kan ju inte jämföra det. Och speciellt, ja, det hade ju gått liksom 7 år emellan.
Mm.
Så det måste man också tänka på, att jag var egentligen om... Alltså så här, förstföderska räknar man det väl egentligen som.
Mm. Nej, men så är det ju verkligen, att varje förlossning, även om det handlar om exakt samma familj och samma partners och allting, så är det ändå en helt ny förlossning.
Ja.
Verkligen.
Mm. Och här, nu när jag födde Leo, så stod jag på alla fyra.
Mm.
Och liksom han föddes då baklänges, eller hur man nu ska säga det. Och jag vet inte, det var de som tyckte så här, ja men ska du prova det här? Och sen liksom gick allting lite fort. Men jag hade nog egentligen hellre legat på rygg som jag gjorde när jag födde Charlie.
Mm. För det visste du ju också hur det gick till.
Ja, ja men precis.
Egentligen.
Och också att jag liksom, för nu såg jag ju ingenting. Mm. Då var man ju med och kunde ändå se liksom. Nu kändes det som att jag missade lite det.
Ja, precis. Men så jag upplevde samma sak. För när jag födde Essie så stod jag, eller lutade mig framåt. Alltså man lutade sig på den här sängen. Och då kände jag väldigt starkt. Så vill jag göra med Rocco också.
Ah.
Men då fanns det inte heller tid att vända på mig. För jag hade legat på rygg lite. Så då blev det liksom, nu jävlar kom han här, vet du. Och då kände jag också, så här, men nej, jag vill ju vända på mig. Fast jag egentligen inte...
Mm.
Det gick egentligen bättre för mig andra gången. Men man bara har liksom, just för att man... Så har jag gjort innan, så därför vet jag att det funkar typ.
Ja. Men sen var det ju en liten, inte chock, men just där sen efteråt, när man inte har någon bedövning i kroppen, när de liksom syr, även om jag fick sy väldigt lite, men ändå så att de syr typ 2-3 stygn, och också när moderkakan kommer ut, det känns
det.
Ju alltså.
Det känns ju, ja. Verkligen. Men gav de ingen så här lokalbedövning eller någonting? När
nej, jag bara sydde på... Ja, nej. Men man är ju rätt bortdomnad, men det känns ju ändå visst liksom. Jo, förvisso.
Men man kan ju erbjuda i alla fall, kanske.
Ja,
ja men väldigt otroligt spännande och ledsamt också att höra om hur du har mått under dina graviditeter.
Mm. Fast det är också så här, nu när jag tänker på det, så är det ju så här, det är ju lite... Alltså det är ju för färskt för att jag ska vilja bli gravid igen, absolut. Men det är ju ingenting som jag går runt och egentligen så här, tänker på.
Nej.
Utan jag mådde ju väldigt bra alltså, i slutet av graviditeten. Herregud, jag var på gymmet, jag tränade, jag var ute och flaxade runt. Så att det är ju... jag kan inte riktigt säga att jag har haft hemska graviditeter. Utan så här, ja, jag har haft dåliga början på båda mina graviditeter.
Mm.
Men sen har jag liksom... mått toppen.
Mm. Men det är ju också tur att man glömmer och går, gå vidare liksom, i livet. Du, nu har du egentligen redan tipsat om väldigt bra grejer genom samtalet. Men har du något annat som du gärna skulle vilja ge med lyssnarna?
Ja, men en grej som jag kommer ihåg, när jag skulle föda Charlie, då hade jag precis en av mina bästa kompisar precis 3 veckor innan fött barn. Vi båda var förstföderskor. Och då var hon så här, hon bara, ta med dig nu från BB, sno med dig handsprit. Det kanske man inte får göra, men ni får köpa egen handsprit, ni behöver inte sno. Men ta med dig också de här stora bindorna och de här liksom, trosorna man får.
Nättrosorna, ja.
Och också så här, för så, sen kommer efterbörden och hela det här. Mm. Och det vet jag inte om jag egentligen var så... hade hört så mycket om.
Nej, det stämmer. Det stämmer. Jag känner igen det.
Ja, så det tyckte jag var ett ganska bra tips från henne. Att så här, och sen också var hon så här... Ta med dig bananer, ta med dig energidryck, ta med dig liksom bars och grejer som du har under förlossningen. Hennes förlossning hade tagit så mycket längre tid än vad min gjorde.
Mm.
Men det tyckte jag ändå var väldigt bra tips. Och sen också att man faktiskt tänker så här, prata igenom med din partner exakt vad du vill. Och är det någonting du absolut inte vill, säg det till din partner. För när du ligger där i liksom kryssningsskedet, du kommer inte kunna prata. Alltså du kan inte föra din talan. Det kanske man kan göra om man har lugna stunder. Men i liksom the moment så är det svårt. Och jag tror också att det är bra... Eller som jag kände så här, jag hade skrivit mitt förlossningsbrev, vad jag ville ha och allting. Men att man ändå tänker på att så här, de här människorna som jobbar med det här, de är proffs.
Mm.
Och jag kände någonstans, det här är ju bara mina liksom, känslor och tankar, men att bara lita på att de gör det som är bäst för dig. Säger de så här, nu tycker vi att du ska ha epidural, var inte för... stolt eller tycker att det inte är bra eller så här, nej jag klarar inte, utan så här, de vet vad som är bäst för dig just då. Så ta all hjälp man kan få.
Ja.
Det är väl egentligen det.
De är superproffs.
Ja, verkligen. Och också så här, fråga, gör det ont när det sitter dropp, men säg det då. Var inte så här, känn inte att ni är i vägen eller liksom, om ni tycker någonting är konstigt. Och är ni inte heller trygga med den barnmorskan som kommer in, då säger ni det. Byt. De är med om det dagligen och det är inte konstigt, utan det är din upplevelse. Du ska vara så trygg som möjligt och det är liksom ditt forum och det är din upplevelse. Och sen också en cool grej. Ta mycket foton.
Ja.
Filma. Alltså ni behöver liksom inte filma själva liksom muffen om ni inte vill. Vi gjorde inte det. Men alltså så här... Det är ganska häftigt att titta tillbaka. För i alla fall med... Vi tog inte så mycket foton på Charlies förlossning. Det fanns ju inte heller. Jag hade ingen iPhone eller liksom så här, såna telefoner då. Men nu så är det ganska kul att titta tillbaka på så här, alla filmer och allting. Mm. Just det, där satt jag med luftgasen. Där var jag superhög. Där gör vi det. Så här såg det ut. För det glömmer man lite grann sen.
Det är mitt största ånger att vi inte... Ja. Vi tog inte alls. Vi filmade ingenting. Och vi har bara väldigt få bilder.
Ja, och nu hade jag också velat att man hade just det här precis när de kommer ut. Alltså ha det här... Liksom, även om det kanske är ur muffvinkel eller lite ovanför som man inte riktigt ser, alltså från magperspektivet eller vad man säger. Men det är ganska coolt.
Gud, ja.
Att ha.
Det vore fantastiskt att ha.
Ja.
Verkligen. Tips.
Ja, verkligen. Och sen också bara så här, det är så många som är rädda för att föda barn. Jag kan verkligen säga att det är det absolut coolaste jag gjort i hela mitt liv. Kroppen kan så mycket. Och jag bara tänker så här, har jag klarat av det, då klarar ni av det. Alltså... Verkligen. Och är det så att man är rädd, gå och prata med någon. För det här ska vara en häftig och cool upplevelse, tycker jag. Och det är inte värt att gå runt och liksom ha ångest eller må dåligt över. Tänk så här, kvinnor har fått barn i tamefan väldigt, väldigt många år. Och vi är så privilegierade i Sverige som får så mycket hjälp och liksom har bra barnmorskor och läkare och liksom hela det här teamet på plats. Så försök att bara slappna av och tänka att du är i goda händer. Och är det så att du är rädd, ja men gå i KBT innan eller prata med någon så att du verkligen får njuta av upplevelsen. För som sagt, bästa jag gjort i mitt liv.
Grymt! Ja. Slutord. Fantastiskt. Tack.
Tack själv!
Tusen tack Malin Gramer för dina toppenråd och för din intressanta och stundtals tuffa berättelse. Tusen tack också vill jag säga till er lyssnare. Och glöm nu inte att kila över till Instagram och berätta vad just du befann dig när du lyssnade på det här avsnittet. Jag är så spänd på att få veta mer. Kram på er så hörs vi snart igen.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue.
Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.